Podplay.
Oavsett om man anser att kärnkraft är en hållbar energikälla eller inte, innebär kärnkraften att man behöver ta hand om det farliga avfallet. När regeringen nu ska avgöra frågan om slutförvaret är det ett historiskt beslut. Men hur vet man vad som håller i 100 000 år? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, kärnkraften har alltid väckt starka känslor och obesvarade frågor. Med mig för att reda ut vad ett slutförvar egentligen ska klara av så har jag tre kompetenta personer med mig. Sverker Lenas, Jannike Kihlberg och Jörn Spolander, reportrar på DNs klimat- och vetenskapsredaktion. Välkomna allihopa.
Tackar.
Tack.
Jörn, om vi börjar med dig, vad är kärnavfall?
Ja, det vi talar om här, det som ska tas beslut om på torsdag, det är ju använt kärnbränsle som fortsätter att vara väldigt strålande, väldigt radioaktivt i lång, lång, lång tid. Det är, man räknar med att det är farligt i kanske 100 000 år. Då har det klingat av och inte, ja, det strålar lika mycket som naturlig uranmalm ungefär. Så det är väl det bränslet som man har använt i kärnkraftverken.
Hur mycket är det? Hur stora volymer pratar vi om?
Hittills tror jag att man, svenska reaktorer har skramlat ihop ungefär 8 500 ton, 8500 ton. Och sånt. Och allt som allt så räknar man väl med att, fast det vet man inte nu hur länge de ska rulla och så, men man pratar om 11 12 000 ton i slutändan totalt.
Jannike, vad har man gjort med det här hittills?
Ja, Sverige har ju bland annat i sina faktiskt sänkt i havet utanför Landsort, ingjutet i cement tror jag att det var. Och sen har det funnits massa andra förslag, men det tror jag att Jörn är lite mer påläst faktiskt.
Ja, just det. Vad man har gjort med hittills, egentligen så har man faktiskt inte gjort så mycket mer hittills. Det fanns ju några drömmar i början om att man kunde återanvända det, för det finns enormt mycket energi kvar i det när man använt det i reaktorerna. Men där har man inte riktigt kommit fram än. Sen så var det ju så att från början så tyckte man att det här kärnavfallet var bra. För det kunde vara råvara för att tillverka kärnvapen och sånt.
Men om man ska svara på frågan vad som har använts så här långt, var det ligger då kanske vad det du menar. Så finns ju nu i ett mellanlager i Oskarshamn där det ligger och klingar av.
Där det kan vara en viss tid, eller hur?
Det kan vara ganska länge. Det finns olika uppgifter, men det finns ju länder i världen som räknar med att kanske har det i 100 år i mellanlager. Och det finns lite olika processer för det, hur man gör också. Sådär.
Och hur som helst, det måste det alltid ligga i mellanlager en viss tid innan det kommer att kunna slutförvaras. Det värsta ska klinga av där i bassängerna.
Mm, precis, det ligger i jättestora bassänger i Oskarshamn i Klabb, mellanlagret.
Och nu ska regeringen då komma ett beslut som handlar om slutförvaret efter mellanlagringen då. Och i korta drag, då, vad innebär det här förslaget som regeringen ska ta ställning till?
I korta drag så är det att det ska deponeras långt ner i urberget. Och de har föreslagit att det ska ligga i närheten av kärnkraftverket i Forsmark, i Östhammars kommun. Och då har man SKB, Sveriges kärnbränslehantering, kärnkraftverkens gemensamma bolag för att ta hand om det här problemet. De har skissat på en metod under ända sedan 70-talet som går ut på att man kapslar in avfallet i metall, i gjutjärn och i koppar. Stora kapslar som är kanske 5 meter höga eller sådär totalt. Och så borrar man, fixar tunnlar i urberget och sen schakt i dem och så släpper man ner de här kapslarna i schakten och packar in det i bentonitlera så att det blir som tre lager då, det blir den här metallkapseln och så blir det leran och så blir det hela urberget som omger det hela. Sen ska det där proppas igen och stängas.
Man har ju ofta pratat om att det har blivit liksom att det är bråttom nu här på slutet och att det måste komma ett beslut just nu och sådär. Varför har det blivit så mycket prat om det, Sverker?
Ja, men som är allt annat när det gäller kärnkraft så finns det en oenighet även kring denna fråga, hur bråttom det är. SKB då, Svensk Kärnbränslehantering, som är kärnkraftsindustrins eget bolag, de menar att det är bråttom. För att mellanlagret i Oskarshamn är inte byggt för långvarig förvaring, menar man. Och det mellanlagret kräver också en hel del underhåll och övervakning. Det finns ju också en ansvarsfråga som man lyfter fram, att de generationer som har nyttjat kärnkraften borde också ta ansvar för att avfallet tas om hand då, att man inte dumpar det på nästa generation.
Men det handlar ju delvis då också om alltså näringslivs, alltså det här bolagets önskemål om att det ska gå fortare.
Ja, så är det. För de lyfter också fram risken för att tappa kompetens om det här drar ut för mycket på tiden. Både från det egna bolaget och från Sverige. Samtidigt finns det ju andra forskare som menar att det inte alls är så bråttom egentligen. Man kan ha kvar avfallet under en längre tid i mellanlagret. Och andra länder har ju planer på att ha kvar det längre än vad Sverige har.
Det finns ju också, alltså när man bygger det här lagret som jag förstår det så tar det väldigt lång tid att bygga och det tar lång tid att slutföra hela den här processen fram till det att man kapslar in alltihopa är inte klar för vid nästa sekelskifte som jag förstår det.
Så är det. Det tar 10 år tror jag räknar man med att bygga själva slutförvaret men sen kommer deponeringen pågå under 50-60 år. Så att 70 år från och med nu då kanske det kan bli läge att försluta möjligen.
Sen brukar ju alla byggprojekt gå över tiden, är väl erfarenheten från alla möjliga väg- och bro- och tunnelbyggen. Så att man kan väl lägga på några år där också kanske.
Det brukar ofta också handla om pengar. Alltså det brukar ofta bli dyrare än de första budgetarna.
Precis, och det misstänker man ju här också. Alltså, principen här är ju liksom polluter pays, alltså förorenaren ska betala. Så nu sitter ju, alltså kärnkraftsbolagen får ju betala en avgift som går in i en kärnavfallsfond. Och den är baserad på den producerade elkraften kan man säga. Och plus att sen får de också ställa garantier. Och som ska liksom garantera att det här, ja det, jag ska säga det framtida värdet. Alltså avgifter som ännu inte är betalda. Så att det här är mer en bokföringstekniskt att det ska finnas i moderbolaget. Och där kommer det kanske också bli en stridsfråga nu för att det är ju Riksgälden som kollar det här och sköter det här och just här för några månader sedan så yrkade ju de på att de ville trefaldiga de här garantibeloppen. Och det skulle ha kommit ett beslut strax innan jul men det har ännu inte kommit så att det kommer också komma inom kort.
Där kan man väl tillägga en liten grej också med den här kärnavfallsfonden att då låter det ju kärnkraftsindustrin som avsätter pengar till den då. Men i slutändan, jag talar med personal på Strålsäkerhetsmyndigheten, så är det ju liksom, det återspeglas ju i elpriset. Så att dra det ut på tiden och blir dyrare så är det ju, kommer det ju märkas kanske då på elpriset.
Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om vad det är som kan bli problem med slutförvaret. Studio DN idag. Vi har med oss Sverker Lenas, Jannike Kihlberg och Jörn Spolander, vetenskapsreportrar på Dagens Nyheter. Vi pratar om slutförvaret av kärnbränslet. Och då nämnde ni här tidigare att det kommer att kapslas in i koppar och gjutjärn och koppar och så någon slags bentonitlera och så ska man dra ner det där i marken. Forskarna har ju lite olika åsikter om hur mycket vi faktiskt vet om hur den här koppan fungerar. Jannike, varför är de här kapslarna så kontroversiella?
Det är väl att det är helt enkelt delade meningar att SKB och även Strålskyddsmyndigheten tycker att de verkar jättebra och kommer hålla i 100 000 år. Sen finns det ett antal forskare som bestrider det här för de säger att man inte har utrett. Dels inte under kanske korrekta förhållanden, då skulle vi se längre prover och kanske med ökat tryck och sådär och att man har underskattat den påverkan som det bildas vid väte i de här kapslarna. Och man har underskattat påverkan den, att det ska liksom försprödra som det heter järnmalmen och även kopparn och att det alltså kan börja läcka långt, långt innan det har gått 100 000 år. Och jag vet att Sverker har ju pratat med några forskare, vad säger de om det här?
Ja, det är de här korrosionsforskarna på KTH som är mest kritiska mot kopparkapslarnas hållbarhet. De har ju för ganska nyligen gjort ett så kallat accelererat försök på de här kopparkapslarna där det visar sig att de är väldigt känsliga för väte efter bara 2 månader. Och det är ju då ett försök under extrema omständigheter såklart. Men de forskarna menar att ja, ingen kan veta hur länge de här kopparkapslarna verkligen kommer hålla. Men om de skulle gissa så är det snarare 100 år än 100 000 år. Och det blir ju en avgörande skillnad.
Men hur kommer det sig att de inte har fått gehör för den här oron?
Ja, alltså SKBs försök är ju godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten. Så att det är ju såklart en tungt vägande röst i det här sammanhanget.
Men en sak, om jag får säga det, om jag får avbryta, så en sak som är också komplicerad här, det lyder ju under två olika lagutrymmen, det lyder ju även under miljöbalken. Och alltså även mark- och miljödomstolen har ju faktiskt underkänt delar av den här förvaringsplanen och gett en backning på 5 punkter som fortfarande de väl inte riktigt har bemött. Så att det kommer faktiskt kritik från flera håll. Sådär.
Så är det.
Men hur gör man då? Alltså det här är ju experiment som på saker som är en tidshorisont som är svåröverblickbar. Hur kan man göra sådana experiment och dra slutsatser över hur saker utvecklas över 100 000 år? Går det ens, Jörn?
Ja, det blir frågan om experiment och modelleringar och extrapoleringar in i framtiden. Det är ju verkligen det som man träter om, och att det kanske finns en omöjlighet i att med absolut säkerhet visa att det fungerar. Och sen går meningarna isär då. SKB och deras forskare och de studier de har gjort, de menar ju att de tycker att det är betryggande, de försök som har gjorts, så att det korroderar enligt deras förväntningar. Och sen de här bland annat KTH-forskarna och så vidare pekar ju på att det slår väldigt ojämnt och det kan gå betydligt fortare. Och sen i slutändan är det ju så att man fortfarande inte har gjort något liksom ordentligt fältförsök under mer realistiska förhållanden, nere på det där djupet i den miljön och med strålning. Man har liksom lite grann simulerat en strålningsmiljö genom att värma upp kopparen, för det blir varmt. Radioaktivt avfall är ju varmt, det är själva poängen med kärnklyvning, att man astrar värme där och så. Men det, sen så då menar ju många att när man då tillsätter själva strålningen, då sker det också reaktioner i metallen som man måste ta undersöka. Så det är ju en sak som bland annat Kärnavfallsrådet har efterlyst då, eller rekommenderar regeringen att ställa som villkor att om SKB ska få grönt ljus att börja bygga, då måste man också göra någon typ av demonstrationsanläggning i Forsmarksmiljön där och kunna undersöka det. För när man väl börjar kapsla ihop det och stänga, då är det lite svårt att utvärdera.
Och Kärnavfallsrådet, det är regeringens expertgrupp, eller?
Just det. Man kan väl säga att det är två. Det är Strålsäkerhetsmyndigheten som är liksom, kommer att bli då tillsynsmyndigheten. Ja, då finns det tillstånd. Och sen så finns det den här oberoende expertorganet som ska granska på ett lite bredare sätt och ge råd till regeringen i den här frågan.
Den är ju tvärvetenskapligt sammansatt. Det är ju liksom forskare från olika områden också. Sådär. Så de ska ha ett bredare perspektiv.
Alltså Sverige är ju inte det enda i land i världen som har kärnkraft. Det finns ju över hela jorden. Hur resonerar andra länder kring kärnavfallet?
Jag tycker att det här är jätteintressant, om jag får säga det själv. Alltså vi har haft i flera decennier kärnkraft som puttrar på runt om i världen. Och inget land har fortfarande löst slutförvarsfrågan. Och då är det ju faktiskt så att Finland och Sverige ligger längst fram. Och det kan till och med så vara, om Sverige nu imorgon skulle ta ett beslut att både tillåta byggnation av det här och förrådet och förvaret och att det också ska börja deponeras. Då är Sverige först i världen med ett sånt beslut. Och det ser otroligt olika ut. USA låg länge jättelångt fram, de låg längst fram. De hade Yucca Mountain i Nevada hade de utsett och allting gick jättebra. Men de hade ju missat det här med att förankra det hos lokalbefolkningar. Så det blev ju jättestora protester och då stoppade faktiskt Obama den finansieringen. Och sen trodde man ju kanske att Trump skulle komma igång, men han aldrig riktigt just dit. Så där Frankrike, som är det land i världen som har, alltså de får 70% av sin energi från kärnkraft. Alltså enormt, och de bygger nya, så de har ju ett enormt kärnkraftsberoende och de har inte löst det. Men de har i alla fall utsett en plats. Och det är bara 3 länder i världen som har utsett platser, och det är Finland, Sverige och Frankrike. Så det finns väldigt mycket att göra, men det är också därför så finns det ett väldigt stort intresse för det här beslutet som Sverige kommer att fatta nu. Mm.
Hur har synen på avfallsfrågan förändrats över tid då, Jörn?
Jag kan ju säga att i kärnkraftens barndom, då såg man egentligen inte själva det här använda kärnbränslet och avfallet som något större problem, utan då kanske man mer betraktade det som en resurs, och det var faktiskt någonting man ville komma åt, bland annat för att kunna framställa vapenplutonium och i förlängningen göra kärnvapen. Och det fanns sådana program i Sverige också med Ågestaverket lite utanför Stockholm som försåg förorten Farsta med fjärrvärme. Där hade militären planer på att liksom upparbeta det använda kärnbränslet och sen göra svenska atombomber som skulle ingå i vårt försvar. Men det kom av sig av många olika anledningar, och sen skrev Sverige på icke-spridningsavtalet i början av 1970 tror jag var. Och så då slutade det. Men sen så efterhand, och sen började, hade man ju länge, och det har man ju fortfarande i ganska stor utsträckning, en förhoppning om att kunna utvinna den här, all den här kvarvarande energin i kärnavfallet, i det använda kärnbränslet. Jag tror att man säger att 97-98% av all energi finns kvar. Liksom. Och då skulle man kunna använda det i någon sorts fjärde generationens kärnkraftverk. Och tidigare pratade man om bridreaktorer. Så då behövde man upparbeta det här, och det gjordes i viss mån. Och Sverige skeppade använt kärnbränsle till Storbritannien. Och så. Men sen det där kom också av sig, bland annat för att USAs dåvarande president Jimmy Carter tog något beslut om att man inte skulle få upparbeta använt kärnbränsle från kommersiella reaktorer, just för att hindra spridningen av risken att plutonium skulle spridas och kärnvapen skulle komma i fler länder.
Där finns ju en intressant aspekt också, det här med att återanvända kärnavfallet i den fjärde generationens kärnkraft, för att det skulle då förkorta tiden som bränslet är farligt från 100 000 år till några hundra eller 1000 år. Så det blir en väldigt stor skillnad. Där kan man säga att det finns de som förespråkar att det skulle vara en mer ansvarstagande sätt att behandla då bränslet. Att stoppa in det i generation 4 reaktorer för att förkorta tiden.
Det är ju intressant det här, tycker jag, som ni säger också, att synen på det här avfallet har förändrats bara under de senaste decennierna. Och då kan man ju tänka sig att den synen kan komma att förändras under de kommande seklen eller årtusendena också. Men om man bestämmer sig för att dra ner här i jorden, då kan man ju inte ändra sig, eller? Då är det förslutet.
Mm. Men det där har ju diskuterat i andra länder också. Så att Frankrike inrättade ju för några år sedan en ny lag, så just för att öppna för en slags variabilitet, eller vad man ska säga. Alltså, kommer det ny teknik eller upptäcker man att något inte fungerar, då kan man ändra på de här förvarsmetoderna. Man kan använda den nya tekniken. Jag tror också att det är flera länder som har ändrat. Från att gått till att stänga så börjar de diskutera att nej, vi kanske ska hålla det öppet, för att det kan ju hända rätt många saker på ganska kort tid. Det har vi väl märkt på många sätt. Sådär.
Och det är väl också många länder där man har tanken att vi har i det här motsvarande Oskarshamns mellanlager då i åtminstone 100 år. Jag tror det är ett antal europeiska länder som har den strategin då, för att just att de upplever att det inte är så bråttom. Det ligger ganska bra där, tycker de. Och då har man lite ödmjukhet inför de här eventuella upptäckterna och nya metoder och tekniker.
Precis. Spanien har ju helt slopat frågan med slutförvar och satsar nu på mellanlagring i minst 60 år. Och de tillhör de länderna som också håller på att fasa ut kärnkraften. Sådär.
Avslutningsvis då, hörni, om man ska titta lite framåt då, vad tycker ni själva är mest intressant med det beslut som kommer och framtiden för diskussion om kärnbränsle? Om vi tar en liten avslutningsrunda här.
Jag tycker att det är ganska spännande. De här tidsaspekterna tycker jag är svindlande. Och de tar man 100 000 år, då är det i alla fall i min värld helt ofattbart och ogreppbart. Men man tar det här 100 år som man pratar om, att då skulle slutförvaret vara moget i Sverige då, om planen går i lås och så vidare. Då skulle det vara moget att stänga slutgiltigt. Så tänk man 100 år, finns SKB överhuvudtaget kvar då? Vilka stabila företag? Om man backar 100 år, 1922, hur såg Sverige och världen ut då? Vilka liksom skulle vara mogna då att ta ett ansvar 100 år fram, eller ytterligare flera tusen eller 100 000? Och så det tycker jag är intressant och spännande, men... Och sen teknikutvecklingen, vad den kommer att bära med sig.
Mm. Sverker, vad säger du?
Nej, men det är väl också tidsaspekterna. Alltså att det ska vara säkert 10 gånger längre än den mänskliga civilisationen sedan jordbruksrevolutionen då har existerat. Om man tittar på en annan fråga, Tjernobyl då, som ska fortsätta hanteras med takbyte över härdsmältan vart 100 år. Nästa gång då, det är dags 2115, och efter det 2215. Och hur säker är stadsbildningen i det området då, kan man undra.
Jannike, det var sista ordet.
Oj, ja, men det är ju såklart, tidsaspekten kommer man ju inte ifrån, och det som ni säger, att så man kan ju kanske bara titta 60-70 år tillbaka, då fanns ju knappast kärnkraft. Alltså det är sådana enorma, jag ska säga, det är åner av tid. Jag tycker bara att jag hoppas att man är ödmjuk inför vad som kan hända och hur fort utvecklingen kan gå. Och sen skulle man, men jag blev väldigt nyfiken på varför forskas det inte ännu mer? Varför finns det så få, vad ska jag säga, det här granskade peer-reviewed studier? Alltså det känns ju som om det kanske, det finns ett behov av sånt, tycker jag. Det skulle jag vilja se mer av.
Stort tack för att ni var med idag allihop, Jannike, Jörn och Sverker.
Tack.
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 Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog på Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.